Stämningen var faktiskt, det var högtidlig och det var mycket varm och vi hade en lång kö efter när det här liksom nomineringen blev inskriven och utnämningen blev klart. Och folk var liksom, och alla liksom kollegor var väldigt genuint glada och positiva och nöjda. Det kändes nästan att de hade väntat att det här skulle hända i något skede. Jag tycker också att för Finland det här är ett historiskt ögonblick.
Det här säger Mirko Kullberg som är ordförande för Alvar Aaltos stiftelse och stiftelsen för Pemar sanatorium. Och ett historiskt ögonblick, det var det minsann. Helheten Aalto Works består av 13 byggnader som nu alltså finns på UNESCOs världsarvslista. Det börjar med Pemar sanatorium från 1930-talet och slutar med Finlandiahuset på 1970-talet. Bakom Aalto Works finns inte bara Alvar Aalto utan också hans båda hustrur, arkitekterna Aino och Elissa Aalto. Men vem var Alvar Aalto och har vi finländare riktigt förstått oss på honom? Det ska vi reda ut i nyhetspodden idag tillsammans med mig, Susanna Sjöstedt och Mirko Kullberg som ju då är ordförande för Alvar Aaltos stiftelse bland annat.
Aalto är en av de personer som tillsammans med sina samtida liksom kreatörerna och väldigt starka kulturmänniskor inte tyckte att de har format den internationella bilden av Finland på ett många sätt. Mm. Liksom form, liksom design, formgivning och design och arkitektur och det är det som blev väldigt kännetecknande för Finland i tidernas tid. Och hans formgivning, det är något speciellt för att det är liksom något väldigt djupt finskt, nordiskt, men samtidigt något universellt, universellt som liksom många av mina kollegor tycker att, liksom att det passar, allt passar till var som helst och deras design. Mm. Och hela den här förståelsen för naturens påverkan och ljuset och materialer och den mänskliga skalan tycker jag det är. Men jag tycker faktiskt att han bidrog i hög grad för att Finland från ett relativt ungt och perifert land kom till centrum för den internationella diskussionen om modern arkitektur och design.
Mm, ja, vi talar ju om 30-talet och framåt. Men jag tänker så här, du som kan det här, så kan du ännu öppna upp att vad är det som är så speciellt med Alvar Aalto? Att hur ska man liksom betrakta hans verk? Liksom förutom det att jag vet att den här Aalto-vasen eller Savoy-vasen är ju då ett måste i många finska hem. Men vad är det man ska titta efter?
Mm. Och det Aalto-vasen, jag tycker det är sån här, är det inte lite så att när man får det i sån här ett objekt som blir så kännetecknande så det liksom det blir nästan som en liksom statusmärke att man har liksom den har vi statusvärde men det berättar inte faktiskt Aalto-vasen berättar inte alls liksom hela sanningen och det är en väldigt begränsad del av det här Aaltos historia. Men jag tycker att det är Aaltos förståelse, det liksom kommer från betydelse i samhället också. De byggnader som Aino och Alvar Aalto ritade tjänade många olika syften. Och det är liksom privata hem, offentliga institutioner, företag, kyrkor, kulturbyggnader och sjukhus. Men utgångspunkten, den har alltid varit människan och människans behov. Och det är liksom det som det här modernistiska tanken som han har liksom haft, och humana tanken som han har haft, det tycker jag det är liksom det viktigaste. Och det där, sen är det intressant att liksom när de jobbade till exempel med Pema sanatorium eller Villa Mairea, så det var det sådana verkliga allkonstverk där arkitektur, inredning, möbler, belysning och detaljer, liksom, de bildade en sådan sammanhängande helhet. Och det är liksom, det är också sen att sen när möblerna har börjat, armaturerna har börjat leva, sen är sådana självständiga livet som designklassiker med ett eget internationellt liv. Att de designobjekterna, de är födda från någonstans i liksom från den stora storhelheten. Och jag tycker att det är liksom det här stora, det grunda, det hela samspelet mellan arkitektur, natur, mellan design och arkitektur och ytterst som relationen med mellan människan och den byggna miljön. Och det är det som gör det liksom helt, allt är helt unikt i det sättet.
Mm. Nu är det då fråga om 13 ska säga, byggnadskomplex som har blivit världsarv. Kan du kort beskriva varför man valde just de här 13 byggnaderna? Vad visar de och vad står de för?
De 13 byggnaderna liksom, visar det till som en utveckling av Aaltos Aaltos arbete under det här 50 år. Men det är liksom det att liksom de alla byggnader, fast de är kyrkor eller kulturbyggnader eller offentliga och privata miljöer, de har liksom den här värdena, universala värden för samhället och människan. Och att det är inte liksom, det är inte, de är inte enheter i för sig, de är liksom, tillsammans är de mera och tillsammans ger den liksom den här helheten.
Pemar sanatorium ritades av Alvar och Aino Aalto och stod färdigt 1933. Det var först avsett för tuberkulospatienter, men senare kom också andra sjuka att vårdas där. Den bärande idén var att byggnaden skulle stödja patienternas tillfrisknande.
För mig Paimio Pema sanatorium kanske den starkaste manifestationen för vad arkitektur faktiskt ska vara. Och det, är liksom, det här är också ett väldigt personligt sätt att tänka på det, för att jag har haft liksom, då när jag besökte Pema sanatorium, jag hade börjat 2005 med ArtDeco, jag var där först. Jag tror det var nästan liksom slutet av året som jag var där. Jag hade besökt redan många, många byggnader tidigare. Men det är någonting som sanatorium är faktiskt en sån här verkligt gesamtkonstverk, så som han kallar, liksom, som man kallar det, att liksom där arkitektur, design, konst och landskap bildar en odelbar helhet. Men det är någonting väldigt unikt med det, att hur Aaltos har blivit, och Aino Alvar Aalto har tagit, har liksom hänsyn till liksom ljuset och färgerna och akustiken och ventilationen och utsikten till naturen, alla möblerna. Det är sådana relationerna även till tallskogen som är så unikt. Han, Alvar Aalto, beskrev byggnaden som ett medicinskt instrument, vilket tycker jag liksom det är ett genit sätt att uttrycka det också. Och liksom även de gula trapporna, att det var någonting väldigt speciellt. Jag tycker att de förmedlar liksom värme och hopp och kanske man kan föreställa sig vilken betydelse sådana upplevelser har varit för patienter som har vistats där under många, många månader och kanske ett år tid. Det är liksom de här upplevelserna som den blir. Bara trappgången och terrassen som man kan faktiskt se över liksom hela liksom tallskogarna och naturen där. Och det är någonting väldigt, väldigt unikt. Det är någonting magiskt över den här platsen. Man känner intuitivt att den bygger på ett ovanligt djupt människokunnande och en vision som fortfarande känns väldigt relevant, tycker jag.
Jag har förstått att det byggdes och designades med tanke på att det är patienter, alltså människor som ligger, att man ska uppleva det horisontellt.
Exakt, det är väldigt, väldigt viktigt, och tack att du påminner mig om det. Men liksom det att liksom, allt var också sjuk innan han började rita byggnaden, och han upplevde det att om man ligger länge, och sen därför hade jag väldigt stora fönster, vilket var varit ganska sällsynt i den tiden, för att det var ganska dyrt att ha stora fönster, och det är liksom där många innovationer som har tänkt just på de perspektiven, och även det att terrassen är tänkt att man patienter kunde ligga där, och det var liksom det var liksom varje dag som de måste faktiskt gå ligga där och liksom njuta av friska luften, fast det var liksom vinter eller höst eller regn eller skur där. Men det är liksom att den här även liggande människan skulle kunna må även lite bättre fast man är sjuk.
Hör du, hans båda hustrur Aino och Elissa, de var ju också arkitekter. Och i synnerhet första hustrun Aino brukar lyftas fram då för sin design. Så du undrar, vilken var hennes, och jag säger också Elissas, alltså betydelse för Alvar Aaltos, eller ska jag säga konceptet Aaltos storhet?
Aino Aalto var inte, hon var inte enbart Alvar Aaltos hustru och medarbetare. Hon var faktiskt självständig arkitekt och väldigt duktig en son. Men det, jag tror också att det där att Aaltos tillsammans liksom ville att de är liksom de förknippade liksom, att liksom det var Alvar liksom förknippade de här arbetena, så att liksom det var de undertecknades under Alvar Aalto. Det kanske var det också berätta någonting om den tids liksom sätt att liksom lyfta en kreatör, och kanske då var det liksom mer naturligt att det var man. Men jag tror, jag säger så här, att jag tror 100% att Alvar Aalto visste hur kunnig designer och formgivare och liksom hur Aino Aalto behärskade liksom människans, den där liksom skönheten i människans vardag och materialen och proportioner och allt det här. Liksom, han uppskattade högt sin hustru Aino, och det tror jag det liksom blir tydligare och tydligare i hans arbeten. Och jag tror att om man tänker till exempel Pema sanatorium, jag tror inte att det skulle vara sån som det var utan Aino. Jag tror att Villa Mairea där som hela liksom det här var liksom skönheten med konst och materialerna är så kännetecknande, skulle aldrig varit det som det var utan Aino.
Så vem var då Alvar Aalto, den världsberömda arkitekten som till exempel var kompis med affärsmannen och filantropen Lawrence Rockefeller i USA? Det sades att Aalto var en stor charmör, att han egentligen var lite dålig på att räkna, men däremot mycket bra på att teckna. Aalto var modernist, arkitekt, designer och professor, och han föddes ett par år innan sekelskiftet 1900 i Kuortane. Hugo Alvar Henrik Aalto växte upp i Jyväskylä. Pappan var lantmätare och talade finska, mamman var postfröken och talade svenska. Aalto blev student 1916 och i inbördeskriget deltog han på de vitas sida och stred i Tammerfors. Han lär aldrig helt ha kommit över de upplevelserna och blev övertygad pacifist. Alvar Aalto tyckte att konsten inte får vara för separerad från samhället. 1960 förklarade han arkitekturens betydelse så här.
Arkitekturen är en mosaik som vars palett, färgerna på vår palett, det är ju alla tekniska fält som nutidsmänniskan arbetar med. Vad man börjar med måste ändå vara en ideologi som hela tiden tar sikte på hur hon lever, den lilla människan där. Hur kan vi göra det bättre för henne? Men inte bara fysiskt bättre. Inte bara så att hon får ett bad 2 minuter tidigare än med ett annat system. Man kan gärna vänta 4 minuter på ett bad. Det gör ingenting. Utan det ska vara alla de aspekter som hänger ihop med hennes liv som måste samtidigt lösas.
Alvar Aalto, han blev ju sen på 60- och 70-talen också kraftigt kritiserad här hemma i Finland då. För det ansågs till exempel att folkpensionsanstaltens huvudbyggnad, den var då för fin. Och marmorn på Finlandiahusets fasad, den var alldeles för opraktisk. Och så den här sockerbiten, alltså Enso Gutseits, eller idag då Stora Ensos kontor där, den här Spenski katedralen vid Salutori i Helsingfors, den var då ful. Vad säger du som specialist på Aaltos verk om den här kritiken?
Det finns naturligtvis, det finns alltid också berättigad kritik, men samtidigt ska man komma ihåg att betydelsefullt nytt arkitektur också väcker säkert diskussionen alltid. Och sen att när man, speciellt som Aalto jobbade med sina visioner och väldigt framåttänkande, så det måste ha varit också säkert sånt som man inte kände riktigt att det här är någonting som man har lätt att vänja sig. Men sen är också det här, vad det man pratar om, en Stora Ensos huvudbyggnad. Jag tycker det är liksom ett tydligt exempel att liksom det blir bara en del av helheten som aldrig förverkligades, som var liksom det här Helsingforsplanet, stadsplanet. Mm. Och tänk om man skulle ha haft den här helheten färdigt. Jag tror att då skulle man kanske upplevs helt annorlunda det, att om det blev en del av den här planerade helheten. Personligen tycker jag att det är en mycket stark och vacker byggnad dessutom. Och det menar att jag tycker att för mig det handlar om kultur också, att man kan våga diskutera, och världsarvsstatus. Det säkert innebär också det att att ett verk står också, att det inte står över kritik. Att det är viktigt att man har diskussion också. Arkitektur är liksom sån, den påverkar på vårt samhälle och människans liksom vardag och framtid, och liksom, man måste analysera det också. Jag tycker det är inget fel med det.
Tycker du att vi har förstått Alvar Aaltos storhet i Finland?
Jag tror att vi tar Alvar Aalto lite för givet för i sin liksom helhet, för att jag tycker det är lite jo och nej, och det är liksom att vi känner honom från Vasen och vissa byggnader och vissa liksom våra, från vårt hem och från möblerna som vi har liksom, vi har eller våra vänner har i sitt hem. Men det är liksom kanske det här, ibland är det så, det gör inte just för det här stora närheten, att vi inte riktigt ser storheten. Internationellt känner liksom allt att ha mycket, mycket större liksom, betydelsefull i liksom människans ögonen än vad vi kanske har här i Finland.
Och nu blir det kanske bättre med den saken.
Ja, absolut. Det att liksom om världsarvsutnämningen kan bidra till det här att allt fler människor, både Finland och internationellt, ser allt av arkitektur och formgivning som något levande och framgångsrikt, har vi redan fyllt liksom det här, hela liksom det här initiativet har fyllt och många viktiga uppgifter. Jag tycker att det här är ett fantastiskt möjlighet att liksom det är en undervisningskurs för oss alla.
Tusen tack Mirko Kullberg för den här analysen.
Tack så mycket, tack.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle idag tillsammans med mig, Susanna Sjöstedt, och Mirko Kullberg som är ordförande för Alvar Aaltos stiftelse och för stiftelsen för Pemar sanatorium. Nu under sommaren utkommer nyhetspodden tisdag till torsdag. Om du loggar in på Yle Arenan och beställer våra notiser så hittar du oss enklast. Ljudmixningen gjordes idag av Max Salomaa och Alexander Bejar är nyhetspoddens producent.